Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag har ju varit gäst i 1000 podcast själv. Men ett av de mest intressanta samtal jag haft kring en middag, om man nu ska starta en egen podcast, vilket är min debut. Ett av de absolut mest intressanta samtalen jag haft någonsin, det är med dig, Alexander Bard. Välkommen.
Tack så mycket, Paolo Roberto.
Jag kan säga att alltså, det var en rätt våt middag och jag kommer ihåg att du nästan fysiskt slog mig i bröstet till slut sen när du ville ha ordet. Så att jag hoppas att vi får samma känsla. Och det som jag tyckte var absolut mest intressant i vår liksom, diskussion som var väldigt... Grejen med dig är att du tar ju liksom... det är svårt att hålla sig på liksom vägen med dig. Så att det ska bli intressant hur mycket vi håller oss på vägen här. Men det som jag tyckte var väldigt intressant med dig, det var att vi pratade manlighet. Och vi kom ju liksom två rätt så olika liksom vinklar in det här med manligheten. Men jag kommer ihåg att jag fick mycket så här, ja men det har han rätt i. Så jag tänkte bjuda hit dig och prata lite manlighet. Hjärtligt välkommen, Alexander Bard.
Sitta med en karakar som Paolo Roberto, det är nära.
Ja, men vi har ju pratat om det här någon gånger. Om att
alltså den svenska manligheten är i djup kris.
Hela manligheten i hela världen skulle jag säga i djup kris.
Ja, i alla fall i västvärlden, men det är extra allvarligt i Sverige skulle jag säga.
Ja, det skulle jag också.
Om inte annat ligger vi före kurvan, så att den kris som nu börjar bli väldigt tydlig även i Västeuropa och USA, Sverige ligger före kurvan. Och det som händer med svenska män idag, och med kvinnor då också självklart i relation till männen, det är oerhört allvarligt.
Det är oerhört allvarligt, och jag tror om man tittar på, man har ju pratat otroligt mycket om tjejerna och det har ju varit bra, men om man tittar liksom, vad är det som händer med den unga manligheten? Jag menar, de sitter framför sina datorer, de konsumerar otroligt mycket porr. Jag läste någonstans att könssjukdomarna sjunker och det är jättebra, men det tyder bara på en sak, de knullar ju mindre. Och jag har ju liksom en son som är 18. Det är en helt annan grej än när vi var 18. Då var vi ute och liksom var vilda. Jag kanske var lite för vild, men det var väl du också.
Det som hände var egentligen att efter 1945, man får aldrig glömma bort att vi dödade 70 miljoner unga män i Europa under andra världskriget. Mm. Och även om svenska män kom billigt undan, vi var ju inte med i kriget, så påverkades kulturen både här och runt omkring oss väldigt mycket av det. Mm. Det här var också startskottet för det som sen blev feminismen. Det späddes på enormt mycket av en revolution som kom på 1960-talet som heter p-pillret.
Ja, just det.
Man har aldrig tidigare i historien haft en kultur där man kunde kontrollera på riktigt när kvinnor blir gravida. Så man kan ha ett fritt sexliv parallellt med att man kan kontrollera när man föder barn. aborter och sånt hjälpte självklart till också, men framförallt är det p-pillet som är revolutionen. Så kvinnan kan ha en ny relation till sin kropp. Hon kan få mer kontroll över sitt liv. Ibland tror till och med kvinnor att de kan kontrollera mer än vad de faktiskt kan. Det märks ju på att 40-åriga kvinnor står till kö till kliniker som ska hjälpa dem bli gravida, för de helt enkelt ska få barnen för sent idag. Biologin sätter upp vissa gränser ändå. Men säg i alla fall att från 1945 fram till 1990-talet finns det vad vi kan kalla idag klassisk feminism, som var säkert ganska befogad. Mm. Det var inte så, det vet ju du och jag, för du är uppvuxen på landsbygden i Italien och jag i Sverige. Det spelar ingen roll. Bondkärringar var ju starka och tuffa och det fanns ju jämlikhet mellan kön i bonden. Men när man flyttade in till städerna på 1800-talet, när fabrikerna tog över och kvinnorna blev hemmafruar och sånt där, då ska man komma ihåg att de här sista 100 åren har kvinnor haft en betydligt underordnad position till männen.
Precis, för att den är ofta när man pratar om det här, när man, du som har italienskt ursprung och patriarkala strukturer, så alla de som säger det, de har ju aldrig varit i en italiensk bondfamilj.
Nej, men du kan åka till en bondfamilj på Östgötaslätten i Sverige och upptäcka att kärringen styrde över huset. En inre, det som kallas den inre kretsen, liksom, den styr kvinnan alltid över alla kulturer. Och den yttre kretsen, alltså det som är runt gården om stora åker alltihopa, det är ofta manligt om.
Ja, fast man hjälps också åt. Man tror man säger så här, mannen ute. Nej, när vi skördar livet, jag äger fortfarande mark där nere, jag är fortfarande bonde. När vi plockar livet, då hjälper alla åt. Från tanter till barn, alla hjälps. Alla har sin givna roll, det finns ingen diskussion. Den som är stark lyfter mera, den som är svagare. Du vet, alla har sin roll. Och det här med makt, det är också så här, allt har blivit makt. Men det här handlar inte om makt, det handlar om samarbete. Men tittar man på en kvinnlig italiensk matriark, alltså jag är fysiskt rädd för många av de där damerna. Jag vet att de skulle...
Jag har sett det här i många kulturer. Ja, jag levde i djungeln och sånt där också. Ja, men, äldsta kvinnan i stammen var jag egentligen alla rädda för. För hon var sista ordet. Alltså högsta domstolen i alla tribala kulturer är den äldsta kvinnan. Alla ansvariga för henne. Precis. Männen måste leverera till henne. Precis. Du måste skydda stammen, du måste fixa försörjningen, annars får du inte ligga med hennes döttrar.
Precis.
Det är så fundamentalt ett samhälle ser ut egentligen.
Precis, om man tittar på min farmor som var äldst av 13 syskon. Hon ammade sin yngsta syster. Det brukar för moderna kvinnor brukar ta en stund innan de var gravida samtidigt då. Min farmors mor och min farmor. Alltså när hon talade, när hon kom gående, det var som det var så här tyst, liksom, det var så här soundtrack med Gudfadern i bakgrunden. Och alltså Nonna Marianna, hon höjde aldrig rösten, hon tittade på henne och så visste man så här, det är hon som bestämmer, hon var patriarken.
Jag har sett det själv, jag har sett det i djungeln i Brasilien. Det är alltid en stöddig ung kille som tycker att han är Guds gåva till mänskligheten. Så att han är 19 år gammal och så har han klarat av sitt mandomsprov och så står han där och stoltserar. Och så är det alltid en gammal kärring med två tänder kvar i käften som går fram och smackar honom i ansiktet och säger, du är ingenting utan mig, för du vet ingenting och du kan ingenting.
Nej,
och det är då det är så unga människor får lära sig att man förhåller sin äldre struktur. Och det här är vackert med patriarkat och matriarkat. Ja. Jag använder orden jämt numera, för det är vackra ord. Men jag använder dem alltid tillsammans. Matriarkatet är helt enkelt hur äldre kvinnor faktiskt kontrollerar och lär yngre kvinnor hur de ska bli vuxna. Och patriarkatet är hur äldre män lär unga män om en vuxen man.
Ja.
Det var det egentligen. Orden är skitvackra. Vi ska ta tillbaka och äga dem. Men om vi nu går till vad som hände under industrialiseringen, så i alla fall efter 1945 så fanns det säkert kvinnor som hade alla anledning i världen att säga att nu ska vi märkas och synas mer och framförallt ska vi bestämma vår egna liv och det ska män ge fan och lägga sig i. Och den revolutionen pågår från 1945 fram till 1990-talet. Och det vi kan kalla den för den klassiska feminismen och försvaren. Men sen händer någonting. Och det händer parallellt med en annan utveckling som man ska glömma bort här också. Och det är att det som heter Women's Lib på engelska följdes ganska snart. Det som heter Gay Lib som kom efter. Mm. Homosexuella män och för all del lesbiska kvinnor började slåss för att de skulle bli likställda med andra i samhället också. Eller åtminstone bli lämnade i fred. Mm. Det är oftast det folk slåss för. Lägger inte i oss liksom så här. De här två världarna, HBT-rörelsen och den klassiska feminismen, har på 1990-talet blivit stora byråkratier. Och här är problemet. När du för en politisk kamp måste du egentligen bestämma dig för från början att den dagen du lyckats lägger vi ner. Mm. Men du hade byggt så stora byråkratier som dessutom göddes med statliga pengar. Staten var inne och blandas in i det här. Helt plötsligt gick ju statstjänstemän in i Pride-paraden också. Och plötsligt har du fått en statligt underhållen byråkratklass i ett land som Sverige. Mm. Som till vilket pris som helst ska hålla feminismen och HBT-rörelsen vid liv. Mm. Var ju byråkraterna när en kamp är klar om de själva ska rädda sitt eget arsle? De hittar på problem som inte finns.
Exakt.
Och vad de sen gör är att de kommer på att de ska inte bara hitta på problem som inte finns. De ska helst hitta på problem som aldrig går att lösa. För då blir de både de som ska lösa problemet, men lösningen kommer aldrig. Och de kan jobba kvar för evigt. Och det är det som hänt i vårt land de sista 30 åren. Och det är det som är tragedin idag. Jag är väldigt noga med att inte angripa feminismen utan angripa radikalfeminismen. Mm. Jag angriper aldrig HBT-rörelsen, jag angriper HBTQ. Mm. När det Q-bokstaven säger allt, det var aldrig någon politisk kamp. Det finns inga Q-människor. Nej, just det. För det är ofta att feta, strejta kvinnor som kliv in i gayrörelsen och körde sina jävla bittra grejer via gayrörelsen och tog över prideparaderna. Där har bögarna upptäckt idag, de är spytrötta på det. Så att jag är allt för den klass-KBT-rörelsen och klassfeminismen. Men problemet fick vi på 90-talet. Och svenska män var naiva och såg inte att det här skulle komma. För nej, det är de som då blir fienden för båda de här rörelserna.
Precis, men jag tror att jag har ju många homosexuella vänner som också som vita gaykillar som börjar inse att vi har också börjat hamna liksom i skottgluggen.
Ja,
liksom.
Jag är med i samling. Vi har transsexuella medlemmar idag, tjejer som födda killar som är parti. Mm. De är ju spytrötta på att man kör in sprutor i 14-åriga autisttjejer i tonåren. Och så jag väntade att jag var 18, så tog jag beslut och började om, men jag lyckades. Jag stolt över det. Jag är en kvinna idag. De är medborgare i samling idag. Mm. Därför de är HB och T. Mm. Och HB och T har problem på många ställen i världen. Om du åker till Uganda eller Iran eller Ryssland, helvete vad bög idag. Mm. HBT-rörelsen borde ägna sig åt de globala frågorna om att förfölja HBT-människor. Mm. Men det gör de inte, utan de är kvar i Sverige, hittar problem som inte finns och sysslar med HBT- Q-certifiering. Ja,
exakt, och det där tror jag är ett stort problem i vårt samhälle. Att vi har det här genusindustriella komplexet som bara föder sig själva. Man ska ha regler, man utbildar alla de här jävla genusvetarna och sen ska de ha något att göra, de ska ha fina jobb för de har gått universitetet och så sysslar man med saker som är inte produktiva. Vi skapar inte nya idéer, vi skapar inte nya liksom, affärsmöjligheter, utan vi plöjer på i det här liksom, byråkratiska eviga malen.
Det kostar pengar. Det är dina mina skattepengar som går rakt in i den här skiten.
Ja, jag kommer ihåg när jag första dök upp inom boxningen då, när min gamla boxningstränare dök upp liksom från förbundet och skulle de ha någon HBTQ-plan eller något sånt där. Och då sa han, vad i helvete är det här liksom? Ja, du måste ha en plan om det kommer in någon kille med kjol här, liksom. Du måste ha en plan för det. Jaha, han får stryk. Ja. Ja, ingen skillnad. Vi slår alla lika jävla mycket. Bra, Leffe. Då har du en genusplan. Alla får lika mycket stryk. Sen skrev ner och skickade en efter förbundet och fick det godkänt. Alla fick lika mycket stryk. Han gjorde ingen skillnad.
Men vänta, vad som kommer här runt hörnet. Ja. Det som alltså händer är att på 1980-talet så den politiska vänstern skippar Marx. De slänger ut Karl Marx. Det är ingen som läst honom de sista 40 åren. Jag gillar ju Marx, men de slutar läsa honom. De börjar läsa Herbert Marcuse, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Judith Butler. Alla dessa queer-teoretiker kom in istället. Och det de var att de började hitta på problem som inte fanns i stora mängder. Och sen var de självklart lösningar på problemen utan att någonsin lösa dem. Det brukar ju vara så att man hittar på spöken. Man får dra sig spöken länge. Och det stora spöket man hittar på heter patriarkatet. Mm. Har du någonsin träffat patriarkatet?
Nej, men jag letar fortfarande efter den där bastun där alla beslutsfattas. Där man, för att jag har alltid jobbat jävligt hårt. Jag kom från en kriminellt förflutande. Jag startade företag som omsatte 200 miljoner. Och jag letade hela tiden efter den här jävla bastun. Patriarkat, om du vet var den är skulle jag vilja ha adressen. Där man bara sätter sig och sen så får man alla saker helt jävla gratis. Man behöver inte jobba. Det räcker med att man har en balle så får man allting. Va?
Ja, det vore jävligt skönt om det vore så enkelt att vara kille. Men det är ju inte det.
Nej.
Patriarkatet är ju snarare med äldre män som håller ansvar för att de måste jobba hårt för att lyckas här i livet. Och matriarkatet har i stort sett samma sak. Så problemet är egentligen inte patriarkat, problemet är ett försvagt matriarkat i vår kultur. Där ligger det stora problemet. Men om vi går tillbaka till vad som här händer. Patriarkatet blir spöket. Då betyder att alla de här olika grupperna som har offermentaliteten och offerkoftan på sig och ska ut en massa resurser från staten och kompensation för alla oförrätter och uppgifter genom livet, oftast bara för att de var fula och inte fick ligga. Den är vanliga standard, folk blir bittra. Okej, alla de grupperna, för att de inte ska slå ihjäl varandra, måste de ha en gemensam fiende. Och då hittar man på den, det är en vit heterosexuell man. Du som italienare inkluderad för. Till och med judarna är vita trots att sådana män. Nu är det öppet för antisemitismen också. Men okej, alla män i stort sett då, som är privilegierade heter det då. De är patriarkatets anhängare allihopa och de är fienden. Och alla andra ska förenas mot den gruppen. Och där rullar det igång och killarna sitter ganska naiva. De unga männen inte fattar att de blir lerduvorna nu.
Ja.
De är de som alla skjuter på hej vilt och skyller allt på. Mm. Som en tjej på något sätt är besviken med sitt liv och skyller hon det på killarna. Det är inte hennes fel. Det är inte hon som måste ta ansvar för ett eget liv. Fattar inte med slut. Nej. Tjejerna gör sig själva till småflickor. Allt är männens fel och så fort de inte går på det sätt som tjejerna vill, är det männens fel.
Jag tror inte man ska säga tjejer rent generellt. Utan det finns ju, jag menar, det finns ju mycket kvinnor som liksom, i vårt parti, Medborgerlig Samling, starka liksom, matriarker som inte viker sig. Men man måste vara noga med det.
Men det här är budskapet som
det är
predikas.
Just det.
Ja, då är vi bra. Och det här blir den officiella agendan de sista 30 åren. Den kom från vänstern. Ja. Högern köpte efter ett tag med. Reklambyråerna köpte
det här. Intressant.
Företag köpte, alla köpte. Alla kör och mal det här. Liksom,
det intressanta med vänstern, som jag, min personliga erfarenhet av det. Jag gick ju från att vara deras guldgosse. Ni vet, kungen i Kungsan. Han som slog hela världen på käften och inte gjorde rätt för sig. Den reformerade. Jag var ju älsklingen. Alltså jag träffade statsministrar, alla intellektuella på vänsterkant. De älskade mig så länge jag var kriminell unge. Den dagen jag öppnade mitt första företag, den dagen jag började bli framgångsrik, den dagen jag inte längre var ett offer, så var jag fienden.
Då var du vit heterosexuell man.
Jag gick från invandrarkillen från förorten till att bli vit heterosexuell man. Pum, sa det, så var jag patriarkatet.
Ja. Så det här patriarkatet spöker man uppfinner, som mjölkar man det så mycket man bara kan och gör karriär på det. Och ingen frågasätter. Idag sitter de till och med på Nyhetsmorgon TV4 och pratar om det som vore givet, att det vore sant.
Ja. Och det intressanta...
Så har det varit nu de sista 30 åren. Och det har väl landat nu.
Och det intressanta, Alexander, det är att vad man skapar, det är att man skapar att offret blir makt. Att vara offer i en maktsituation. Att ha någon form av det, liksom, ja, men jag är invandrare, jag är hit och dit. Helt plötsligt är det makt istället för att, liksom, att man hyllar styrka.
Mm.
Man hyllar inte den starka, produktiva mannen eller kvinnan som släpar saker till stammen. Man har slutat med det.
Och det här är ju precis när kvinnorna börjar bli starka och bli hjältar.
Precis.
Och när bögan och flaten blir starka och blir hjältar, då styr man om hela feminismen och hela obeteraspiritet till offerkulter. Mm. För att byråkrater tjänar inga pengar på att folk är starka.
Mm.
Byråkrater tjänar pengar på att folk blir förklarade som svaga och att man beskattar fienden. Och tar pengarna från fienden, stoppar ner pengarna i fickorna på offren och gör dem till ännu mer offer. Och det vet vi allihop om, att i samma ögonblick du ger pengar till en tiggare, kommer tiggaren gå hem och fostra sina barn till en tiggare.
Precis.
Du skapar en så fruktansvärt destruktiv kultur av det här. Och där har vi landat. Vi är därför vi har den största staten i världshistorien. Vi har den högsta skatten i något land någonsin haft. Vi sliter allt vi kan för att hålla oss ovanför ytan, i alla fall i Sverige. Men där har vi landat idag. Och hela den här genusindustriella komplex, som du säger, det är det som då driver det här. Och det här är idag officiell statsideologi.
Det är statsideologi.
Socialdemokraterna har ju skippat arbeten.
Ja.
De slår sig inte för arbeten längre. Socialdemokraternas officiella ideologi idag är radikalfeminismen.
Ja.
På det sättet lyckades Gudrun Schyman. Hon behöver inte lyckas med det nya parti. Hon behöver bara skrämma Socialdemokraterna nog och tro att det var det nya. Och de absorberar alltihopa. Och från Mona Sahlin och framåt blev de Gudrun Schyman. Och det är Socialdemokraterna idag. Och partiets väljare idag är självklart kvinnor och offentlig sektor, som är vadå? Byråkrater och administratörer i det genusindustriella komplexet.
Ja, jag såg nu att en majoritet har också att det, vad är det på, vad är det nu jag såg något, hur stor del som har invandrarbakgrund av de som röstar på vänster också, inte för att jag är själv invandrarbakgrund liksom, men att så här, man måste också förstå att man har skapat, alltså de som röstar på partiet är de som betalar ut bidrag och de som tar emot bidrag.
Du menar att vi har byggt socialdemokratiskt utsatta områden i Sverige?
Exakt.
Lägg märke till det. Socialdemokratiskt utsatta områden. Utmärkt begrepp. Sverige är fullt av.
Det är väldigt bra. Men nu har vi gråtit om elände. Hur löser vi det här?
Nej, det var klart. För att, man får gå till botten med det här. Den vita heterosexuella mannen gör då det sämsta han kan göra det läget. Mm. Han gör sig själv till en gökunge till i boet som skriker.
Oh.
Det här är extremhögern framväxt och där är Trump-väljarna i USA.
Exakt.
Det är lika osunt där med. Det är inte så att jag håller med i det faktum. Vad som händer är att de vita heterosexuella männen, oftast med arbetarklassbakgrund och helt oskyldiga till allt de anklagas för, de hittar varandra.
Oh.
Och de känner alla hatar mig. Och nu måste hitta de andra de hatar. Och sen går de ihop och drar ihop. Så det värsta de har gjort, de byggt sina egna offerkulter idag. Och det är det vi måste få ut. För det där är en livsfarlig
det är
fälla
livs,
som är de fastnar i.
Precis, och det är det de fastnar i. De lever eftersom de inte... De framgångsrika kvinnor vill inte ha losersnubbar. Utan man skapar sina egna världar. Man sitter framför sina tv-spel där man liksom är hjälte i något som inte finns. Man porrsurfar och runkar istället för att skaffa sig riktiga tjejer. För att det är farligt att gå fram till en tjej och fråga chans och så vidare och så vidare, va? Så att man skapar den här, och man skapar då en generation av unga män som är totalt beroende av total direkt tillfredsställelse. Pang pang pang, leka, skjuta, du vet, knulla, runka, du vet.
Mm. Men då räcker det inte med att bara jobba på sig själv, för det är lätt att tro att man ska jobba på sig själv. Du måste även bli en man i världen med andra män. Du måste bli politiskt aktiv idag.
Just det.
Jag kan ge ett konkret exempel på det som gör Sverige så otroligt extremt. Inget annat land skulle komma på det här. På 1990-talet slutade vi kalla lägenhetsbråk för lägenhetsbråk. Vi slutade kalla villabråk för villabråk. Vi slutade beteckna konflikter i hemmen som konflikter där man hittade vem som var skyldig och dömde den personen oavsett kön.
Mm.
Vi omdefinierade till mäns våld mot kvinnor.
Mm.
Den brottsrubriken skrivs in i svensk lag. Sen dess spelar det ingen roll vem det är som slår vem i ett bråk, en lägenhet eller en villa.
Nej.
Det är alltid mannens fel. Sen byggde vi kvinnojourerna. Och så kommer ihåg att kvinnojourerna är otroligt mäktiga i Sverige idag. ROKS, organisationen som håller kvinnojourerna. En stenhårt styrd ideologisk organisation. Som dessutom har korrumperat så mycket att en gång i tiden hjälpte kvinnor varandra. Kvinnor gick på sin fritid i kvinnojour för att hjälpa andra kvinnor som är utsatta.
Mm.
Idag är alla kvinnojourerna anställda av staten och tar emot pengar från staten. De är alltså helt beroende av staten. Och vad de istället gör att de ger staten statens ideologi som är manshat. Det var de odlar med kvinnojour. Och nu finns det till med mansjour i Sverige. Det är sjuka mansjourerna i Sverige.
Ja.
Om du går in på mansjour i Sverige idag. Det första du gör, du kommer in och säger att du har våld hemma och din kärring slår dig. Det är ditt fel.
Ja.
För du är mannen. Mäns våld mot kvinnor har nu blivit en så kraftfull ideologi att den tvärt emot allt annat används nu av det genusindustriella komplexet för att göra kvinnan god och mannen ond.
Mm.
Och då är det egentligen ingen stopp på landet, för ingen kultur förut i historien har haft könskrig som sin bärande idé.
Nej.
Dit är på väg i Sverige idag.
Ja.
Så killarna då, jag är ju med i en mansrörelse. Jag har skickat killar nu på bootcamps de sista 6 åren. Tusentals killar går igenom det här. Och de blir transformerade och de börjar se ljuset när de kommer ut i de här och fattar hur lurade de är av samlet alltihopa. Men jag säger alltid till honom mer att det inte är din egna personliga resa för att du ska få ligga med en tjejgifta. Det räcker inte. Nu måste du också bli politiskt aktiv för att stötta dina bröder.
Exakt. Men problemet är att men om du tittar, jag sa 2015. Jag sa problemet med Trump och Åkesson. Att de har sett ett problem och sagt att vi klarar inte av att släppa in alla de här, utan vi måste ha en plan. Sen håller jag inte med om hur de vill göra det och sånt, men de har sett ett problem och identifierat det. Jag var på löpsedlarna för att jag tyckte att det som alla politiker idag säger, jag var på Expressens löpsedel, Paolo Roberto tycker Trump och Åkesson har rätt. Det är klart de hade rätt.
Mm.
Men de hade fel lösning. Det var ju det som alla säger idag. Vi kan inte släppa in alla de här människorna utan att ha en plan. Och så har man försökt dribbla bort det där. Och nu blir man ju riktigt, alltså det blåser en riktig jävla orkan nu av alla som vänder kappan efter vinden. Och grejen är att alla de här nu, de som stängde ner vår kärnkraft, de som släppte in alla människor utan att ha en plan, som äventyrar hela vår välfärd, hela vår säkerhet, hela vår ekonomi, alla de här människorna kommer undan nu. De kommer för fan undan.
Jag visste om det.
Och det är helt sjukt.
Och det är ingen skillnad mellan Socialdemokraterna och Moderaterna uttaget. Det är samma kappvändare.
Det är samma kappvändare. Ja. Alla har varit med på det här.
De kommer förmodligen sitta och regera upp till och med efter valet. För de är likadana. Samma kappvändare. Ingen plan. Ingen vision. Ingen strategi. Utan fingret upp i luften och kolla vart det blåser. Och så vända fort som fan och låtsas som ingenting.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
För jag kommer inte ihåg vem som har sagt det. Socialdemokraterna, de har två mål. Att ta makten och behålla den.
Ja.
Det är liksom de två.
Och Moderaterna mål. Försöker kopiera det. Det kallas decemberöverenskommelsen. Den kom 2016. Det var då jag blev förbannad.
Nej, men det är nog helt sinnessjukt. Men det är problemet med svensk politik. Det är att så här, jag menar, Moderaterna, de är högersossa, va? Och vänstern är vänstersossa. Alla vill ju ha det här jättesystemet. Någonstans, jag vet inte hur många myndigheter vi har, 340, va? Är det inte så?
Mm.
Och Finland har 80. Fan, lägg ner 60 myndigheter.
Och det här är så viktigt att säga till unga killar då som börjar bli medvetna nu och de ser ljuset liksom. Den här brottsrubriken mäns våld mot kvinnor har fullt stöd hos Moderaterna. Mm. Det måste ni fatta, grabbar. Mm. Hela idén om att det finns ett strukturellt våld där mannen är ond och kvinnan är god. Att den sagan skulle vara sann. Den har Moderaterna ställt upp också. De är också era fiender, ni unga killar i Sverige. Det är de verkligen. Och sen när du fattar konsekvenserna av det, tror du att det slutar här då? När mäns våld mot kvinnor har ju bara implementerats hårdare och hårdare och hårdare. Det är inte så att vi har fullt med gängkriminella på de svenska anstalterna. Vi har fullt av vita heterosexuella män som åker dit för nästan vad som helst. Personligen har jag tagit en jävligt svår kamp i det fallet sista två åren. För att upptäcka en jävla massa unga killar åkt in i fängelse för våldtäkt. Mm. Jag började läsa, begära ut och läsa domstolsprotokollen. Och du hittar att ungefär, när du läser domstolsprotokollen och ser helheten. Och så använder du killarna själva som måttstockar. För det är så att om du sitter på anstalt som kille, då är du själv en ganska bra måttstock. För du vet vilka killar som är luriga på anstalt och vilka som är schyssta. Det märker du fort och innanför. Då har vi gjort en studie nu på två av anstalterna som visar att ungefär en tredjedel av alla killar som döms för våldsbrott mot kvinnor, sexuellt våld. Det är definitivt befogat. De här killarna har gått långt över gränsen, inte respekterat tjejens integritet, tagit för sig och så vidare. Och det är också gått att bevisa det. Den andra tredjedelen skulle inte enligt vår vildaste fantasi betraktas som våldtäktsmän. Det var bara det dåliga ligget. I värsta fall. Det var någon ligg någonstans någon gång. Ja. Du ringer tillbaka till tjejen nästa dag. Hon blev sur, berättade för väninna. Väninna råkar vara radikalfeminist. Och hon fick för sig att nu ska du gå och anmäla honom för polisen. Och vi går till polisen och låtsas vi inte förstår. Men vi tror killen har gjort ett övergrepp. Och snittar ju på någonting som att försöka sätta på dig i röven fast du sa nej. Och så blir han dömd för våldtäkt. Så en tredjedel av fallen är bara sloppy sex. Den sista tredjedelen. Det är så absurda fall så det finns ingenting, ingen rim och reson. Rättsläkarna protesterar allting, ändå blir de dömda. Det är killarna som blir dömda då för att om tjejen kommer in och gråter i tingsrätten, då ska man döma enligt hennes känslor. Och när jag har sett den här utvecklingen, då undrar jag, var kom den från? Då visar sig att vi har ju under 20 år innan i vårdnadstvister alltid dömt i kvinnornas fördel. Och då började jag träffa massor män som var helt slutkörda, som var i 40-50-årsåldern och slutkörda, fått sina liv förstörda, fått sina rykten förstörda av en bitter exfru som hämnades mot att hon blev lämnad av mannen och drar honom inför rätta och påstå att han våldtagit deras barn och hittat på alla möjliga sjuka saker. Och kvinnorna har kommit undan med historierna för de håller på med 20-30 år. Då såg jag mönstret därifrån och tänkte jag, okej, finns det någonting som talar för att det kanske blir lite vettigare framöver? Till exempel att man måste faktiskt tekniskt bevisa en våldtäkt om man ska döma någon för våldtäkt. För vi killar slår ju ihjäl våldtäktsmän.
Ja.
Det är ju killar vill göra. Men vi kan ju inte hålla på och göra oskyldiga killar med märka att fängelser finns av oskyldiga svenska män som inte ens har våldtagit. Då visar att nästa stora grej sossarna tänker driva nytt var det. Lite psykisk misshandel. Det betyder att en kvinna, det är bara kvinnor som kan anklaga män. För det ligger under brottsrubriken mäns våld mot kvinnor. Mm. Nästa grej Morgan Johansson, Socialdemokratiska kvinnoförbundet, tänker köra nu efter valet i Sverige. Ett psykisk misshandel, en ny brottsrubricering och den ska ge upp till 4 års fängelse. Då blir det fritt fram för vilken kvinna som helst i Sverige och påstår stort sett vad som helst om vilken man hon vill. Och får dem dömd. För vi har inte någon bevisföring längre kring en anklagad män i domstolen. Det är sagan som gäller då. Och det här är fällan vi fastnat i när vi byggde en saga som heter kvinnan är god, mannen är ond. Och varje gång det inte stämmer med sagan, då är det någon struktur som spökar, som en kvinna slår en man. Nej, men då är hon förvirrad, könsförvirrad någonting. Det är fortfarande mäns våld mot kvinnor, även när kvinnor slår män. Istället för att bara säga, nu slänger vi ut det här begreppet mäns våld mot kvinnor och säger att det är totalt oacceptabelt att använda våld mot andra människor och vi dömer folk för våldsbrott, punkt slut.
Punkt.
Ja, är det någonstans det borde vara könsneutralare i våldslagstiftningen såklart med våldsbrott? Men vi är inte det i Sverige.
Nej.
Och det här används mot män hela tiden, så unga killar börjar nu fatta, för nästan alla unga killar jag pratar med idag, de säger att de har med sig inspelningsutrustning och de dejtar en tjej och spelar in allting. De har polare som åkt dit, om inte annat blivit utredda och råkat i klistret och blivit av med jobbet och massa annat skit. Blir du dömd för sexualbrott i Sverige idag, då är du ju körd resten av din framtid. Hur fan ska du resa liksom?
Men Alexander, hur går vi vidare härifrån? Det är liksom, hur bygger vi en ny manlighet och kvinnlighet? Alltså, och liksom sluta gräva ner oss i de här skyttegravarna. För att det finns ju folk som verkligen så här, de lever på att vi ska leva de här skyttegravarna. Det är liksom deras bensin i deras motor. Ja. Det är liksom att kriget, det här omsätter miljarder liksom i Sverige. Och det är politisk makt, det är ekonomisk makt, man får ge ut böcker, man får vara med på SVT, du vet.
Ja, du och jag är ett mer medborgerlig samling, det finns en anledning. Vi tror att hjälten måste komma tillbaka i kulturen.
Precis.
Och vi gick med i medborgerlig samling för det är egentligen den mansrörelse som finns i Sverige idag. För det är sån mansrörelse ska se ut. Det är män och starka kvinnor tillsammans. Det exakta partiet består av. Fantastiska matriarker, riktiga rejäla kvinnor som gjort karriär och står på sig alltihopa. Och där de hatar allt snack om att kvinnor ska inkvoteras, att kvinnor är offer och kvinnor ska kompenseras. För det är ju en beskrivning av kvinnan som en svag människa.
Oh.
De är inte behandlade på det sättet. Kvinnorna som är med oss att vi är starka kvinnor, vi är jämlika. Vad är problemet?
Men hur får man... En gång i tiden var det väldigt enkelt. Det där kar för sin hatt är en sån här jättebra exempel på det. Där folk fattar inte riktigt vad det är. Men det var så här, när du skaffade ett jobb, då hade du råd att köpa en hatt. Och så var du kar. Och så hade du liksom alla de attributen med. Men nu får vi tillbaka att män ska bli kar för sin hatt. Vad är de nya manliga riterna? För i alla kulturer finns det alltid manlighetsrit för att bli man. Ofta förknippad med smärta, uthållighet, bevisa att man är något värt. Vad hittar vi det i det nya moderna samhället?
Vi måste ha dem igen och måste bygga dem. Det är därför jag är med och startade mansrörelsen här i norra Europa för 6 år sedan. Det växer så det knakar. Behovet är enormt. Det är vad jag gör. Akillesjouren är skitbra också i Sverige. De får inga resurser från staten alls. Akillesjouren öppnade först i Uppsala. Det var män som blev slagna av sådana kvinnor som öppnade den jouren. För att få riktiga mansjourer för män som är utsatta. De tillåter inte att någon kommer in och görs till offer.
Nej.
De bara släpper in och säger okej, okay, du blev slagen av din kvinna för hon var bitter och stark alltihop och du totalt förnedrade inför andra män på grund av det. Nu ska vi bygga ditt självförtroende från början igen och du ska inte bemöta henne på det sätt som hon bemötte dig. Du står över det. Det är så man bygger hjältemyterna, tror jag. Och hjältar är förebilder för oss män. Vi tittar alltid upp på män som är äldre än oss själva. Gärna liknande arketyper som vi själva är. Har du en viss personlighetstyp så ser du upp mot dem som är din personlighetstyp. Om du sportar ser du upp till andra idrottsmän och sådana hjältar. Och det måste vi självklart börja igen. Men killarna får inte nu gå in i fälla att de gör en egen resa och själva ska skärpa sig och sen kanske få en brud och gifta sig och lyckas med livet. Det räcker inte längre, utan nu måste killarna samarbeta. Så när vi till exempel jobbar på anstalterna, de här killarna som åkt dit, det första vi lär dem när de kommer in, du är långt ifrån ensam och det är inte synd om dig. Jag brukar titta dem rakt i ögonen och säga, vet du vad, kan vara rätt bra att ha dig inlåst 3 år i en cell, får lära läsa böcker och gå och träna varje dag och sköta din hälsa. Den sortens rutin fick man först i kloster eller militären. Nu får du sitta på en fånganstalt och få det istället, men bättre det inte får alls. Jag säger det till och med om det är inte synd om dig. Och sen gör vi så här att samtalsgrupperna när killarna träffas. Så fort en kille sitter böla tycker synd om sig själv kan han lipsil skicka ut dem därifrån. Och hem till mamma då. Men de killarna som tittar andra bröder i ögonen och börjar samarbeta, de är nyckeln till det här.
Men enligt den nya så här manligheten som vänster vill liksom prockla på oss. Det är ju män, det är ju fint med män som gråter.
Nej, det funkar inte.
Va?
Jag bor på Södermalm i Stockholm. Vi har de barnvagnsrullarna där som går omkring där och plockar i sig citalopram och sitralinpiller på kvällarna. Går upp i vikt. Kuken står inte längre och radikalfeministfrun hemma är arg och frustrerad för hon får inte ligga längre. Och det är hon som lämnar honom.
Ja.
Det är feministbrudarna som lämnar sina så här sneaky fuckersmän som de har. Du har inte en chans idag om du försöker spela mer det här spelet. Nej. Om du som kille tror att om jag köper radikalfeministernas agenda och går omkring och säger att ja, vi män är onda och vi män är fula och så baktalar andra killar så ska jag på något sätt få komma åt fittan och få ligga. Det är den största illusionen av alla som är kille kan ha, för de möts bara med förakt.
Ja.
Jag är ju övertygad om, jag säger så här, jag funderar på att bli porrproducent.
Det är klart du har gjort.
Den enda porrfilm man kan göra i Sverige idag som är trovärdig, det är en muslim som sätter på en radikalfeminist.
Okay.
Det är fan det enda som går. Du kan ju inte ha en porrfilm med en svensk kille längre. Det går ju inte. Han är ju inte trovärdig i rollen som en man som kan ligga. Och här är det liksom
jag håller inte med.
Jo, alltså, men det här är viktigt. Det är en viktig grej.
Jag kampsportar mycket. Alltså du vet, jag tränar fortfarande. Det finns, alltså du vet, du bor i fel. Du bor ju liksom i sojalattehavet.
Nej. Jag går på Vemmedalarna hela tiden.
Det finns otroligt mycket
tuffa. Pablo, jag sitter på första raden när du slåss. Det vet du.
Vikingarna finns kvar, men man hör dem aldrig.
De bor i Norrland och gömt i skogen.
Ja, de bor i Stockholm också.
Nej, det vet inte fan.
Finns en del riktiga...
Sista vikingarna, de har gömt sig i Norrland i skogen och vill inte vara med längre. Nej, men så här är det. Det här är faktiskt en viktig grej för killarna att fatta. Jag pratar väldigt mycket sex med killarna.
Ja.
Och jag säger till dem så här, du ska inte tro att sex är någonting man bara kan från ingenstans. Alla kulturer jag har studerat, jag har bott i djungeln med stammar och sånt där, på Nya Guinea och i Brasilien, jag är antropolog. Du får lära dig sexualiteten. Och du måste lära dig sexualitet som kille. Och du ska inte tro att porrfilmer du kollar på en bra skola.
Nej.
Det där säger ingenting om vad kvinnan vill ha. Det är ofta en manlig fantasi. Och där har porrfilmskritiken ofta rätt. Det är ofta en manlig fantasi en porr som går till. Om du på allvar till exempel lär dig gå på en tantrakurs eller liknande och lär dig vad det innebär att möta kvinnan. Om du som man, heterosexuell man, är din största njutning inte att du njuter själv. Din största njutning är att kvinnan njuter på grund av dig. Det är nyckeln till heterosexualiteten. Då måste du lära hur man gör. Och ett bra tips är till killarna förutom att skärpa till sig, kamma håret, gå upp på morgonen, bädda
Alexander,
säng.
Det är nyckeln till allt.
Det är nyckeln till allt. Om du lär dig knulla och gör det bra.
Ja, men knulla,
kommer knulla med assisteriska bruder lugna.
Ja.
Och det är det som krävs.
Äntligen har vi lösningen. Tack,
på engelska. På engelska.
Vi knullar.
Ja, för det här är ju ett shit-test som pågår.
Ja.
På allvar, om du använder Freud, och det ska man göra med lägena, och titta på vårt samhälle idag. Jag ser radikalfeminismen som ett enda stort shit-test. Där tjejerna kollektivt säger, när stoppar ni oss?
Ja.
Hur lång tid ska det ta innan ni vaknar? Och när ni vaknar kan vi äntligen ligga, och äntligen kan vi känna oss lugna, och vi kan bli bra på det vi är bra på, våra kvinnor, och ni kan äntligen bli män. För någonting har hänt. Något är fel med dricksvattnet. Något är fel med hormonvärdena. Men jag känner inte igen män i svenska män idag.
Nej, men Alexander, är det inte också så att det är enorm så här... Alltså det har skett en stor omvandling på hur vi lever. Jag menar från p-pillerna, när man helt plötsligt kan knulla utan att bli gravid. Men också det här att vi liksom helt plötsligt har ju kvinnor getts upp och jobbat tillsammans med män. Det har man ju aldrig gjort på det sättet. I jordbruk har man jobbat tillsammans, men då har det ju funnits liksom...
Familjebanden finns, ja. Incesttabuet sätter vissa spärrar i det.
Precis, och man har koll på folk. Men idag så ska man jobba nära kvinnor och män, och folk klär upp sig, de har sexiga kläder. Du vet, vi har inte riktigt hittat sätt att umgås. Alltså vi har inga riktiga regler för hur man gör det här. Det finns juridiska regler. Men det uppstår ju en hel del problem. Liksom,
kanske så att det alltid kommer att ha problem med män och kvinnor tillsammans och i fertil ålder båda två.
Ja.
Kvinnorna brakar ihop. De blir utbrända.
Ja.
Och mycket av utbrändheten hos kvinnorna mellan 30 och 40 års ålder, de kommer in på psyken, handlar om att de har lagt så jävla mycket tid och energi varje morgon på att sätta på sig högklackade skor, sminka upp sig, fixa håret, ha rätt klänning och står och bedömer sig själva framför spegeln innan de ens vågar gå till jobbet.
Mm.
Och här är det värsta. De blir bedömda mest och hårdast av andra kvinnor. Det vill säga att du ska både se snygg och lite sexig ut, men inte för sexig.
Mm.
För då är du hora. Då försöker du tillförskansa förmånen för männen och få männens blickar riktade på dig istället för andra kvinnorna. Och då blir du baktalad på kafferasten på en gång. Så det är en otroligt svår balans om kvinnor går i relation till varandra. Men det är för att de performar framför män i en miljö där män och kvinnor är tillsammans. Det är därför det första vi gjorde när vi startade mansrörelsen, och det finns en liknande ny kvinnorörelse i Sverige med, var att skapa vad vi kallar på engelska för desexualized spaces. Ah, du åker bort på en lång helg. Det är bara grabbar där. Mm. Även att gå ut i köket, grabbar. Städpersonal, grabbar. Det finns inga kvinnor överhuvudtaget i närheten någonstans. Och åtminstone 4 dygn får en paus från att leva i en totalt sexualiserad värld. För det är inga kvinnor där som varken performar för dig eller sabbar stämningen när de går in i rummet när killarna börjar bli rivaler istället för att hålla upp. Och då får killarna lära sig 1, att ta hand om sig själva, och 2, lära sig samarbeta. Mm. Och du måste ha en miljö där kvinnorna är bortplockade för att killar ska lära sig de här sakerna. Du får inte killar lära sig samarbeta om du har en miljö med tjejer i hela tiden. Svenska försvaret kommer inte funka om män och kvinnor tillsammans hela tiden. Jag är ledsen, det kommer inte gå. Nej. Det är det som är problemet med att vi experimenterar med, och så har vi bestämt oss för ideologiskt att vi ska trycka ihop hälften kvinnor och hälften män, åtminstone hälften kvinnor. Kvinnor räcker inte till, för de ska minst hälften kvinnor och sen får det gärna vara utan män. Hälften kvinnor, hälften män i varenda miljö konstant hela tiden. Och då håller jag med liksom muslimska invandrare i Sverige som tycker det är skönt att ha badhuskvällar, bara kvinnor, bara män. Jag håller med dem fullständigt, för såg det ut i badhusen i Sverige för 40 år sedan. När arbetarklassen drev badhusen i Sverige, då var det killkvällar och tjejkvällar och ingen hade badkläder. Nej. Det funkade utmärkt. Men nu ska män och kvinnor och helst barn också, alla vara på samma ställe tillsammans hela tiden, och hela Sverige ska vara ett enda stort, konstant, rullande, glassätande äventyrsbad. Det håller inte. Vi behöver utrymmen där man slipper den stressen. Både ungarna, blöjbytena och det andra könet.
Precis, vi måste hitta nya regler. Men hur ska vi liksom implementera det här? Det är ju så jävla svårt med de här otroliga skyttegravarna. Det känns som rent politiskt håller vi på att glida så här. Även könsmässigt. Det är djupa, djupa skyttegravar i vårt samhälle.
Ja. Men det här mansrörelsen, killarna har sagt till sig, det gör det ännu svårare att komma igång med det nödvändigt. Gå aldrig och gör beroende av staten.
Nej.
Gör inte det, för det misstaget gjorde kvinnorna. Och nu sitter staten och gör kvinnojourerna i Sverige, och kvinnojourerna bestämt att Sveriges statsideologi heter manshatande radikal feminism. Där är vi i Sverige idag. Ställ inte upp på det. Men gör då heller inte beroende av staten. Gå inte och vara offer och tävla med tjejerna om bidragen från staten, för då kommer vi aldrig komma någonstans. Och ni kommer aldrig få respekt varken av varann eller kvinnorna om ni gör det. Utan killarna måste ta kommando i sina egna liv och göra allt det här själva. Och det är en lång resa där framför oss för att den svenska mannen äntligen ska få en själ. För idag är den svenska mannen utan själ.
Fast jag tror att en del av sig, men jag tror också i det här nya politiska landskapet, så ju mer man håller på att danka ner, ju mer det skapas problem, kriminalitet, en viss del svenska manlighet men också svenska kvinnor har fått nog. Och jag tror att fortsätter man och liksom driva de här politiska, precis trumpismen åt ena hållet och sen så den här radikalvänstern åt andra hållet liksom, så kommer det bli, alltså det kommer väldigt svårt att hålla ihop vårt land, va? Folk kommer att säga, men varför ska jag betala de här skatterna när ingenting funkar?
Ja, men det är ju välkommet när vi väl kommer dit, men tyvärr kommer man hoppa på den kortsiktiga lösningen först och hoppas den ska räcka, och den heter Jimmy Åkesson. Jimmy vinner det här valet. Magda får de andra som allierade och får ta regeringen. Men Jimmy vinner det valet. Det här är Jimmys år. 2022 breakar Sverigedemokraterna. Med nästan enbart manliga väljare. De gör. De förbannade männen. De är Sverigedemokrater idag. Sen kommer uppvaknandet. Och det här är jag stenhård med. Det här är en mycket längre resa än att något som går att fixa på 4 år. Och det går inte att fixa via staten och politiken. Sveriges män måste bli män igen och hitta en modern manlig själ som funkar. Och en balanserad jämlik relation till kvinnorna, där vi står för oss själva, integritet i vår manlighet. Det är den långa resan. Den kan ta flera generationer. För vi är ute idag ett landskap där ett krig hade löst allting. Men det kommer inget krig.
Nej.
Och det finns idag inte något ögonblick där män omgående kan kliva in i bara sin biologiska förprogrammering och vara manliga och bli hjältar igen. Det kommer inget sånt ögonblick. Det kommer inte finnas där plötsligt. Vi vet att näringsidkare, män som blir företagare blir idoler. Vi vet att män som blir idrottsmän och lyckas i sport blir idoler för unga killar och så vidare. Vi behöver mycket fler sådana utrymmen där manliga förebilder kommer fram. De syns inte till idag. Damtidningarna har bara flinande kärringar på omslagen. Herrtidningarna har också bara flinande kärringar på omslagen. För där ska det bara prata om kvinnligt företagare. Att kvinnor kan visst det. 1% av allt nyföretagande i Sverige som skapar nya jobb av kvinnor. Ja, 1%, ungefär 2%. I techvärlden är 98% av entreprenörer män, 2% av kvinnor. Men jag tror ju att det digitala och teknologin är den chansen män kommer få att ta en kortare väg fram till hittan själv idag som ett krig hade kunnat vara. Mm. Därför om du tänker på egentligen vad krig innerst inne är. När en krigare slår sig ner och blir bofast blir krigaren ingenjör. Mm. Sen kompletteras han med att jägaren blir handelsman. Och jag tror väldigt mycket att det är nyföretagandet efter den lågkonjunkturen som kommer. Nyföretagandet för 2025 och framåt. Där tänker jag stå med piskan i handen, liksom, oxpiskan i handen och säga till unga killar. Nu fan tar ni chansen att visa vad ni går för. För nu kommer chansen att bygga ett genuint digitalt patriarkat. Och sen är det upp till tjejerna själva att bygga ett digitalt matriarkat. De trasiga relationerna, äldre kvinnor och yngre tjejer, måste tjejerna själva fixa. Precis som vi fixar det mellan männen. Så måste det gå till. Och jag skulle säga att mellan 2025 och 2030 kan vi se de första vändningarna på området. Under tiden skulle jag tippa att närmaste året handlar om den egna resan och fixa sig själv. Sen hittar andra killar som gör det. Sen blir ledare för yngre bröder som i sin tur behöver er som förebilder. För nu är det bootcamp som gäller för killarna närmaste åren. Men efter bootcamp-vågen har kommit hos killarna är det till exempel att sätta sig göra podcast, berätta sin egen historia, inspirera andra killar, vara förebild för yngre versioner av dig själv, vara en storebror till lillbrorsan, vara farsa till din son. Liksom, alla de här sakerna som ska funka kommer börja fungera igen när vi blir mer medvetna om sakerna. Men det är inte Jimmy Åkesson och 4 år som fixar det här. Det är bara en proteströst. Det är en mycket längre resa den svenska mannen framför sig. Men målet med den resan är att den svenske mannen ska hitta sin själ.
Det tycker jag är en rätt bra avslutning, kan jag säga. Svenske mannen, fast konklusionen var att vi ska knulla mer också, eller hur?
Ja!
Ja.
Alltså, de dåliga sexliven säger att vi har en kris.
Ja.
Män och kvinnor tillsammans på arbetsplatsen och positionerar sig mot varandra hela tiden. Det finns ett bra uttryck på engelska som den där tantragurun Alexa Wartman hittade på som jag älskar. Our society is oversexed and underfucked.
Bra, det tycker jag vi lämnar. Vilken otroligt bra slut på en podd. Tack Alexander.
Ett nöje att vara Paul. Hoppas vi får chans att spela en nya grej snart igen. Det här är jävligt roligt.
Jag älskar dig, broder. Jag alltid,
älskar dig också.
Vi pratar mycket om det. Att vi pratar, när vi träffas, vi pratar om vår lilla stam. Att vi är stambröder. Du är sagobrättaren, du vet, trollkaren. Och jag är inte längre den som är första. Jag är för gammal nu, jag är 53. Jag är den som strider med de unga männen med lite längre bak.
Jag vet, hövdingen och prästen kallas det.
Hövdingen och prästen.
Och alla ni där ute, vill ni träffa mig och Paolo? Vi kan inte ta på oss personliga öden. Jag blir dränkt av mejl. Men kom på pubbarna. I Medborg i Samrik. Medpubbarna är asbra. Det är mycket grabbar där. Stadiga, rejäla, härliga matriarker. Kvinnor som vet vad de vill. Och bra jävla brudar som kommer in också. Men medpubbarna, nyckeln, det är den nya folkrörelsen. Och jag tror, eftersom jag och Paula har dragits dit och älskar det här, där träffar vi gärna folk.
Precis.
Där kan ni komma och snacka med mig och Paula. Gå på medpubbarna och när vi dyker upp där så träffas vi där. Sitt inte och skicka långa mejl till oss om era personliga öden. Vi kan inte ta på oss alla killar som är väl. Hitta andra killar som sitter i samma sits och samarbeta. Det är nyckeln.
Vi avslutar med. Tack Alexander.
Tack så mycket.